I måndags presenterade statistikcentralen en ny prognos gällande befolkningsutvecklingen i Finland, och i korthet visar den att på sikt så är det bara i huvudstadsregionen som det sker någon befolkningstillväxt att tala om. Vilken roll kommer landsbygden, och för den del också städerna förutom huvudstadsregionen, att ha i ett sådant Finland? I slaget efter 12 idag, landsbygdsforskaren Kenneth Nordberg vid Åbo Akademi, välkommen.
Tack.
Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall, välkommen.
Tack.
Och landskapsfullmäktiges ordförande i Österbotten, socialdemokraten Mattias Mäkynen, välkommen.
Tack, tack.
Ja, så gott som hela landet kommer att tappa i befolkning enligt den här prognosen. Vilka tankar väcker det här hos er? Vi kan börja med Kenneth Nordberg.
No, det är ju det här befolkningstillväxten, eller ska vi säga befolkningsutvecklingen, så är ju direkt kopplat till det här samhällsekonomin. Och det här möjligheten att hålla den välfärd som vi har, så det är klart att det är bekymmersamt. Och det är ju, det här är ju siffror som borde nog starta väckarklockor.
Mm. Mattias Mäkynen.
No, det är både nationell och lokal fråga samtidigt, och det gäller nationellt våra pensioner och hela den här välfärdssystemet, hur den finansieras och så vidare. Och då är det fråga om sysselsättningen och produktiviteten, hur de utvecklas i framtiden. Men sen lokalt är det också en jättestor fråga att hur den befolkning och hur utvecklas vår befolkning i framtiden, och vilka utgångspunkter har vi att utveckla vidare vår industri eller tjänster som vi har till människor.
Mila Segervall.
Jo, tack. Den här frågan påverkar ju då inte bara lokalt, regionalt och nationellt, utan det här är ju också en trend vi ser på europeisk plan, när övriga europeiska länder också brottas med de här samma frågorna. För jag skulle nog vilja säga att vi brottas med de här frågorna. Dels behöver vi ju kommuninvånare, våra företag skriker i Österbotten, framförallt Österbotten, efter arbetskraft oavsett bransch, och det är inte den här högt utbildade befolkningen som, eller arbetskraften som alltid behövs, utan det är också arbetarna, rent av de som kan med händer göra jobb. Och det är klart att har vi inte arbetsplatser eller får arbetsplatserna fyllda, så blir det utmaningar för kommunerna i förlängningen. Så att det här är en fråga vi behöver. Och jag vet att det funderas noga på den, och vi behöver hitta samarbetsformer. Men i slutändan tror jag det betyder att vi behöver fler människor till detta land. Så att i slutändan behöver vi få in lättare regelverk när det gäller arbetskraftsinvandring och tillfälliga arbets, både långsiktiga men också kortare arbetskraftsinvandringsprocesser.
Ja, i den här prognosen så konstaterar man ju då att alla landskap i princip kommer att vara nettoförlorare på sikt, och den här urbaniseringen tilltar så tillvida att folk i större utsträckning flyttar till städerna, och då framförallt till huvudstadsregionen. Är landsbygden dömd till avfolkning?
Landsbygden kommer ju att drabbas svårt, och samtidigt så är ju det här befolkningsminskning någonting som landsbygden har upplevt under lång tid, men det verkar ju bara tillta genom det här. Jag tittar lite på det här statistikcentralens siffror, hur de är fördelade mellan, de har ju den här uppdelningen urbana kommuner, tätortskommuner och landsbygdskommuner, och det är ju betydligt snabbare utveckling, eller ska vi säga nedgång på det här i det här som är klassat som landsbygdskommun. Man räknar den här försörjningskvoten, alltså antalet arbetande på de som inte arbetar, och det är ju landsbygdskommunerna, det har varit 70-80 någonting, och det här prognosen för 2040 var ju nästan upp mot 100, alltså 100 personer som jobbar på de som inte jobbar, och det är ju inte hållbart, det förstår ju alla. Medan då utvecklingen i det här stadsregionen var ju betydligt, skillnaden var mer marginell, jag minns inte exakt de här siffrorna. Men samtidigt så vill jag lyfta fram att det här stad och land är inte det perspektiv man ska ha här, utan vi är alla i samma båt här. ser vi till ett landskap som Österbotten, så Vasa lever på det, det flyttar in människor. Det är inte det här födelsetalet som är högre i Vasa, som det kommer människor från landsbygden runt omkring, så ser det ju ut på de flesta håll. Huvudstadsregionen lever på de här andra landskapen, det flyttar in därifrån. Österbotten kommer att tappa som helhet enligt den här prognosen. Så landsbygden har stora problem som det är. De kommer att bli större, men det är inte bara en landsbygdsfråga det här. Man måste nog tänka betydligt mera holistiskt än att se hur går det för städerna, hur går det för landsbygden.
Precis. Mila Segervall.
Tack. Landsbygden och områdena utanför våra storstadscentra behövs. Om man tittar på vår österbottniska kust här, så är det ju faktiskt så att 40% av Finlands export går via hamnarna här, och Finlands ekonomiska framgång är hög grad beroende av exporten, så att vi behöver folk också utanför storstadsregionerna. Sen har vi också att vi äter och dricker dagligen, och en stor del av det vi äter och dricker produceras utanför storstadsregionerna, alltså behöver vi även de delarna. Vi har en klimatomställning på gång, och där behöver vi skogen väldigt mycket. En stor del av skogsmassan i detta land finns utanför huvudstadsregionen och de andra regionerna. Alltså finns det väldigt mycket som talar för de övriga delarna av landet. Men det betyder också att vi behöver ha ett system som fungerar, och att vi behöver se mervärdet i detta. Och vi behöver de här människorna som lever och bor här. Och vi ser ju också faktiskt att folk vill downsiza och flytta till lite mer livskvalitet, inte sitta i bilköerna, odla lite mer närproducerat och så vidare. Så att det finns väldigt mycket som talar för.
Mm. Mattias Mäkynen.
Jo, kort sagt, går allt runt om sysselsättningen. Har vi arbetsplatser, så har vi också människor. Och matproduceringen eller skogsnäringen är självklart viktiga i framtiden, men strukturändringen har hela tiden varit den att de branscherna sysselsätter mindre människor. Då måste man hitta nya branscher, och fritidsbranschen kanske någon slags förströelse är nog en alternativ som kunde lyfta några landsbygdskommuner också i Österbotten, som det har gjort i norra Finland åtminstone.
Mm. Men Mila Segervall, du talar här om downshifting och ett lugnare liv, och du, Mattias Mäkynen, talar här om turismnäringen. Kan det här bli någonting annat än marginellt?
Absolut, och vi ser trenderna i turismen, om vi ska prata om den, så är det slow tourism som även Visit Finland har som riktlinje och mål detta år och framöver. Vi har de här stora turistströmmarna från Europa, men också från Asien, som har upplevt storstäderna, som vill se lite mer av det genuina, det jordnära, och uppleva frisk och ren luft och natur. Så att där finns, och det är klart, det får ju också runt effekter. De här kommer, de ska ha någonstans att bo, de ska transporteras, de vill handla lite, de kanske skadar sig och bryter benet, alltså behöver de vård och så vidare. Så att det här är en bransch som har stor utvecklingspotential, men det är precis som jag kunde säga, vi behöver de här människorna som ska jobba i de här företagen och med den service som finns, och där har vi ett bekymmer idag, att vi har för lite folk i landet. Kommuner och organisationer skäl folk av varandra, det är mycket så att nya människor in.
Mäkynen.
Ja, mycket när man pratar om sysselsättningen, så är det först och främst fråga om utbildning. Hur mycket och vem och hur vi utbildar här. Och vi har ganska bra utgångspunkter just nu idag, att vi har bra utbildningsmöjligheter just där botten. Men de måste utvecklas hela tiden, så att den här hållbarheten och nya trender tas i beaktande, så att vi kan utveckla också industrin och vår sysselsättning samtidigt. Vi kan inte stå bara med att vi säger att vi har energikluster idag i Vasa-regionen. Vi måste se hela tiden att vad är det nästa steget, vad vill vi ha.
Mila Segervall.
Tack, där har vi ett projekt i Österbotten, om vi talar Österbotten, om jag har förstått det rätt, så är alla utvecklingsbolagen, näringslivsbolagen längs hela kusten med i samma projekt, som går ut på att koppla samman företag med de här utbildningsenheterna, för att utbildningsenheterna ska se och förstå vilka rekryteringsbehov har våra företag idag och i en framtid och vilka kompetenser behövs. Och vi behöver knyta de här bättre samman, och det arbetet har påbörjats och det är jätteviktigt för att den vägen också när du studerar ska få en bättre kunskap om att här kan du jobba med de här företagen, med de här utvecklingsfrågorna inom näringslivet. Så det är ett bra projekt och jag ser fram emot att få följa det vad det kommer fram till.
Mm. Det är ju två stora saker egentligen i den här helheten, den här befolkningsutvecklingsprognosen. Dels att det föds färre barn, men då också flyttningsrörelsen till framförallt huvudstadsregionen och i stor del också utomlands. Ser ni något samband mellan de här två sakerna, Mattias Mäkönen?
Ja, jag vet inte om något samband. Det är kanske de här stora trender att hur vår arbetsliv ändras hela tiden, urbaniseringen och såna här stora trender som binder ihop det att det föds mindre barn och folk flyttar till större städer. Men en lösning som jag ser till det här är kanske något som Finland har haft som en styrka ganska länge, att vi har jämställdhet mellan män och kvinnor, och det måste vi utveckla ännu längre, att hur kvinnornas roll eller kvinnornas ställning är i arbetslivet och samtidigt hur vi ser till att unga män lämnas inte utanför samhället, utan de är med i utbildningen och i arbetslivet som nu verkar vara en negativ trend.
Mm. Kenneth Nordberg.
Ja, det har ju lite spekulerats och det finns också lite studier på vad som påverkar nativiteten, och man lyfter fram den här lite allt mer osäkra arbetslivet, korttidsanställningar och det här. Jag skulle också vilja lyfta fram i det här sammanhanget just det här med urbanisering och omflyttning som är ju egentligen ganska lite studerat också, men vi har ju sett en väldigt snabb urbanisering i de här sista åren och det här hänger ju samman med en massa med saker förstås, men den politik som har förts också har ju inte precis försökt att hantera det här utan istället försökt mer skynda på det. Man har riktat de här utvecklingsinsatserna till de här stora städerna med den logiken att det är där. Det är på sådana platser som man kan få till stånd verkligt bra saker. Och man har tänkt som de här mindre orterna och landsbygden att satsar man någonting där så försvinner pengarna mer eller mindre. Urbaniseringen är ju en kraft som har, den hänger ju samman med samhällsutveckling överhuvudtaget. Folk flyttar samman ju mer samhället utvecklas. Den kraft som har funnits sedan jordbruksrevolutionen, den kommer att fortsätta. Och det vill jag påstå är en kraft som inte behöver något stöd heller, utan det är någonting som sker av sig själv. Och i det här sammanhanget, alltså det här, vi ser en minskad det här befolkningsutveckling, så kan man ju konstatera att antagligen så är det också så att urbaniseringen kostar i och med det här. Att, för vi vet ju att snabba förändringar, omflyttningar, så kostar på för folk. Människor som kommer till en ny kontext, de har inte det här sociala nätverket och stöden. De här stora städerna hinner inte bygga infrastrukturen. Så jag tycker att samhällets uppgift är ju att se till att sådana här förändringar hanteras, alltså att om urbaniseringen börjar gå för snabbt, då är samhällets uppgift att det här att försöka hantera det och försöka lugna ner det så att den här förändringen går för snabbt helt enkelt. Urbanisering i sig är ju ingenting ont, det är ju en helt naturlig utveckling, men sådana här förändringar får inte ske för snabbt. Jag tycker det är ett alltför vågat påstående att säga att Det finns ett samband mellan den här snabba omflyttningen som har varit och den här befolkningsutvecklingen.
Mm. Mila Segervall.
Jo, tack. Jo, urbaniseringen är ett faktum och jag tror inte heller att den går att bromsa. Jag tror inte det finns något egenvärde i att bromsa den, men vi behöver visa på andra alternativ för de som inte då vill eller kan flytta in i de här större städerna. Och när jag tänker på sådana här prognoser som det här nu, det är en framräkning av de tränaste tre åren och det är inte alls säkert att det blir så här i framtiden. Och där har vi ett konkret exempel och det är Närpes, där också prognoserna för ett antal år sedan såg ganska dystra ut, men efter de har en stor arbetskraftsinvandring så ser det ju helt annorlunda ut idag. Och det är klart det ställer då krav på kommunen då det kommer, som det nu till Närpes kommer, runt 300 personer på ett tag. Det ställer ju stora krav på hur den kommunen organiserar sin verksamhet. Men när det gäller att locka människor till våra kommuner och våra arbetsplatser så tror jag det är dels att få då fler barn att födas. Så det är då en nationell politik med familjeledigheter och andra styrinstrument på nationell nivå. Men utifrån ett arbetsgivarperspektiv så går det ju att se över vilka rutiner har man, hur tillåter man distansarbeten, när lägger man sina möten, hur flexibla är man. Jag har jobbat på en arbetsplats där tidigare där de som hade småbarn fick välja ledigheterna först. Då kan man ju tycka om det är bra eller dåligt gentemot de som inte har barn. Men en kontinuerlig diskussion och en dialog också på arbetsplatser. Hur gör vi den arbetsplats mer familjevänlig? Och då inte bara att mamman utan också pappan ska kunna hämta och föra sina barn till dagis. Man ska kunna ha kvällar lediga för att det är julfest på förskolan eller liknande. Så att det finns dels de här nationella regelverken som behöver kanske ses över att göra det mer motiverat att skaffa barn i en tidigare ålder. Samtidigt utbildar vi oss allt längre så att den frågan är svår. Men på nationell och lokal, regional och arbetsplatsnivå titta vad kan vi göra för att underlätta för barnfamiljer.
Mm. Vi har ju med oss här i sändningen en strax tillträdande riksdagsledamot Mattias Mäkynen, Socialdemokraterna. Kenneth Nordberg, han sa här att urbaniseringen inte behöver något stöd, att det är en kraft som rör sig av egen kraft så att säga. Vi ska också återkomma till det som Mila Segervall talade om familjeledigheterna, men den här, kan du tänka dig att regeringen skulle aktivt gå in och stödja sådana åtgärder som skulle göra landsbygden mer attraktiv att bo och verka på?
No, ja, det kan jag tänka mig och speciellt att hur hela Finland har att man kan, hur kan man leva i hela Finland och det gäller igen först och främst utbildningen, hur vi ser att det går att utbilda sina barn eller sig själv var som helst i Finland och man kan bo i både täta orter eller i städerna. Men vi har ju haft under förra regeringsperioden den här arbetsgruppen om att hur man ser på urbaniseringen, ska man förhindra det eller ska man stödja till exempel mindre kommuner med fastighetsbeskattningen, att de skulle ha mindre beskattning på fastigheter eller på olika sätt skulle helt enkelt ge mera pengar åt människor som bor i mindre kommuner. Och sådana möjligheter finns, men inga, åtminstone jag har inte sett att till exempel regeringsprogrammet skulle innehålla sådana åtgärder ännu.
Mm. Borde det innehålla?
No, jag tycker att det kunde innehålla åtminstone sådana åtgärder som stöder sysselsättningen.
Precis. Kenneth Nordberg, kommentar på det.
Ja, det här, jag vill ju lite poängtera att landsbygdsutveckling som debatten är nu i det här, alltså vetenskapen också så här överhuvudtaget hur landsbygdsutveckling ska genomföras. Så det handlar ju inte om att man bara ska ge pengar så där, utan det handlar, huvudsaken är att man får igång den här lokala aktiviteten och engagemanget och försöker hitta de här vägarna framåt i de här lokala samhällena, att få initiativen därifrån. Sen behövs det stöd utifrån genom expertkunskap, eventuellt det här någon finansiellt stöd, men det är ju, man brukar prata om helikopterpengar, det är ju inte det som är det här hjälpen för landsbygden.
Mila Segervall.
Ja, en liten kommentar på det där att Yle gjorde ju faktiskt i fjol en undersökning om som visar att finländarna oroas över den ökade ojämlikheten mellan regionerna, och de flesta som svarar menade att staten har ett ansvar att trygga servicen så att hela landet ska leva. Och där kommer ju då lite det som Mykänen var in på där regeringsprogrammet förra gången, och nu det här regeringsprogrammet tycker jag ser bättre ut än det förra. Och sen har vi då att inte allmosor, men ger samma förutsättningar åt hela landet, och det handlar om infrastruktur och det handlar om investeringar och det handlar om att när man från olika regioner vill göra någonting så gör det inte så oerhört byråkratiskt från nationell nivå att det inte går att genomföra. Och det finns ju en, då man tittar framförallt på de österbottniska kommunerna, så är det många ensamföretagare och småföretagare som är oerhört kreativa och idérika, så ge dem verktyg och låt dem göra saker och ting utan att snäva in dem i alldeles för mycket tung byråkrati.
Kenneth Nordberg.
Ja, jag vill fortsätta på det här som Mila säger, att det har ju visat sig att såna här nya sätt att göra saker, innovationer eller vad man vill kalla det, såna kommer fram i miljöer där man har ett gott samarbete, man har tillit mellan olika typer av aktörer. Och det här små orter har ju ofta precis som det finns en grogrund alltså för sådana här saker. Österbotten är ju ett mycket bra exempel på det här. Mm. Till exempel Närpe, så vi har många sådana här mindre orter som funkar bra. Det har visat sig betydligt mer så här livskraftiga än vad deras storlek skulle ge förväntan om.
Mm. Precis.
Ja, jag kunde också tillägga ännu att när man ser på näringspolitiken och hur man skapar nya arbetsplatser, så regeringsprogrammet utgår från att regioner, inte bara städer utan regioner som skapar just såna här naturliga samarbetsområden kan ha en starkare position, så att de själv styr och själv bygger såna här samarbetsprojekt, och staten kommer inte uppifrån och säger att så här ska ni göra, så här ska ni sysselsätta människor eller något likadant, utan det är mer självstyrd och inte bunden heller till kommungränser utan såna här naturliga samarbetsområden.
Mm. Jag vill återknyta till det som Mila Segervall var inne på här för en stund sedan, nämligen de här familjefrågorna. Det föds för lite barn i det här landet. Nu i den här Statistikcentralens prognos så utgår man ifrån i prognosen då att finländska kvinnor också i fortsättningen ska i genomsnitt föda 1,35 barn. Det är på den nivån vi ligger idag. Det här var en sjunkande kurva i många år. Hur ser ni på det här? Är det här 1,35? Är det realistiskt eller tror ni att det kommer att sjunka ytterligare? Och i så fall, vad borde göras för att vända den här trenden? Mattias Mäkynen.
Ja, som sagt här så är det fråga om prognosen. Mila Segervall sa det tidigare att den här trenden syns i alla europeiska länder. Och det stämmer, trenden syns. Men det är inte fråga om någon naturkraft att den är så låg som den är i Finland. Till exempel i Schweiz är den ganska mycket högre än vad vi har. Och till exempel i Estland har man kunnat öka nativiteten genom familjepolitik, eller så tycker jag åtminstone i Estland. Jag har 3 månaders gammal son, och det som jag själv har upplevt är att det har varit så mycket bättre än vad det pratades om tidigare. Vad allt jag hörde från människor, att hur det är, hur mycket man får aldrig sova och det är så här svårt och hur kan du fortsätta med ditt jobb och så vidare. Alla möjliga problem kunde man nämna innan, men jag har känt bara det har varit bästa tiden som jag haft i mitt liv, och det borde pratas mer om.
Precis. Men det där, om vi då ser på såna här, ska vi säga, konkreta åtgärder att bedriva någon sorts aktiv familjepolitik. Du nämnde Estland. Ungern är ju en annan sån här, nästan kan man väl säga extrem, där väl Viktor Orbán har erbjuder väldigt stora förmåner för de ungerska kvinnor som föder minst 4 barn. Det är ju kanske att ta det till en annan ytterlighet då igen, men är den här nativiteten sådan att det borde som faktiskt börja göras någonting från statligt håll för att få upp de här siffrorna? Mila Segava.
Jo tack, det går ju att göra mycket. Jag måste säga grattis Mattias Mäkynen, du har haft en fantastisk tid här med en ny familjemedlem. Och sen ännu den här kommentaren om att 1,35 barn, då jag tittar på Kristinestads kommun och många andra kommuner här i Österbotten, de jag känner börjar väldigt ofta ha 3 barn, så att det där medeltalet i landet kanske inte slår ut likadant i alla regioner. Jag kan ju tycka att Orbans förslag om typ 4 barn är kanske att gå långt, men jag har bott i Stockholm, jag har bott i Sverige, jag har fött mina barn i Sverige i det svenska systemet med 480 dagar föräldraledighet, där 2 månader reserverade åt den förälder som tar minst och de andra får man dela hur man vill. Och där, efter att barnen hade fyllt år, så kunde man till och med vara föräldraledig en dag i veckan. Och på mindre delar, så en större flexibilitet åt familjerna än jag upplever det finska systemet är. Så för alla familjer är lite olika, har olika förutsättningar och då är det svårt att ha ett stelbent system som gäller för allihopa. Det är klart att ett system behöver man ha, men kanske lite mer uppluckrat än det vi har idag i Finland.
Mm. Kenneth Nordberg, har dina tankar på det?
Min det här spontana reaktion är ju att osäkerhet måste ju vara det här som grundläggande problemet. Och ska man göra någonting från offentligt håll, så måste det vara att försöka åtgärda den här osäkerheten. Och jag antar ju att jag har inte helt fullt koll på det här forskningsfältet heller, nativitet, att vilka faktorer, vad har man sett på egentligen? Jag vet att man har sett på det här prekär, man pratar ju om prekariatet, att den nya underklassen som inte får det här tryggheten i en arbetsplats. Och som vi pratar om omflyttningar, och det finns säkert en massa med olika faktorer som har ökat den här osäkerheten. Jag tror att kunskapen om det är allt för dålig nog, så det behöver säkert undersökas mera. Men det är ju sånt som det här politiken borde riktas in på.
Precis. Mattias Mäkynen.
Ja, men helt konkret ser så, jag ser också att största problem är den här osäkerheten, fast vi materiellt har kanske och mår bättre och har kanske det bättre än någon gång tidigare, så samtidigt min generation har en känsla av osäkerhet och också sån här osäkerhet i arbetsliv mera kanske än generationer tidigare, och något slags framtidsångest som borde kunna hjälpas. Men sån här familjeledighetsreform har redan börjat och det ska man göra mer flexibel, systemet ska bli mer flexibel, men också andra tjänster är viktiga. Sen den andra problemet är att man hittar inte den andra människan som man får barn med, och där är största frågan kanske unga män som faller utanför samhället och blir utslagna. Och där är det utbildningen, utbildningssystemet och sysselsättningen, hur vi tar hand om att alla har lika möjligheter till utbildningen och kommer lika långt oberoende av deras socialekonomisk status eller bakgrund.
Precis. I den här prognosen, Statistikcentralens befolkningsprognos, så en sak som inte nämns i något desto mera ordalag där, så är ju, som man också kan koppla till det här som du Mattias Mäkynen talade om, ångest här, nämligen klimatförändringen som det där pågår och som kommer att påverka mera av vårt samhälle under de kommande åren. Kenneth Nordberg, vilken Vilken effekt kan klimatförändringen ha på hur attraktivt det är att bosätta sig på landsbygden?
Det kan få en enorm effekt. Där är ju mycket en politisk fråga. Att vilken lösning kommer vi att lägga fram på den här klimatförändringen? Och det här, det borde ju göras oerhört mycket om man ska tro på det här forskarna, vilka förändringar som är på gång. Det är verkligen drastiska åtgärder de föreslår. Och en lösning som jag nu har noterat i det här samhällsforskningen så är just det här att systemen måste bli mer lokala eller regionala, stort område man nu vill prata om. Att matsystem, energisystem, arbetsmarknader, det här transporter måste börja motiveras på ett helt annat sätt. Och det betyder ju att städer inte kan förlita sig på något globalt handelsnätverk som det gör nu, utan det är den direkta omgivningen som ska vara huvudsaken. Och i ett sånt scenario, om vi ser en sån utveckling att man ser det som en lösning, då kommer den omgivande landsbygden att bli absolut central för utvecklingen. För varje alla storstäder, städer på alla nivåer så att säga.
Mila Segervall.
Jo tack, jag håller med om det att du får ju de här lokala och regionala en större betydelse, och vi pratar mycket om cirkulär ekonomi idag, det kanske heter något annat om några andra år, att allt material och materia vi har ska snurra runt i systemet, mindre slit och släng. Och här också kommer ju då den omtalade digitaliseringen in, som kan göra väldigt, väldigt mycket när det gäller distansarbeten och nya tekniska lösningar för att minska på de här transporterna. Och digitaliseringen kan göra väldigt mycket, men det finns fortfarande saker där vi behöver händer, och då tänker jag till exempel på vården, där mycket digitalisering går att göra, men skär du dig i benet så blodet sprutar så hjälper inte digitaliseringen så mycket, då behöver du någon som syr ihop såret åt dig. Men det är klart att också hur vi handskas med vår mat, ska vi importera kött från Argentina eller ska vi ha lite mer av det lokalnärproducerade? Det är också ser att klimatförändringen leder till stora flyttningsströmmar av folk globalt sett. Vi har redan ett antal klimatflyktingar, även om klimatflykting inte erkänns i den här konventionen som definierar vad en flykting är. Men vi kommer att se mycket större folkrörelser på grund av torka till exempel, och kampen om råvaror som är beroende av väder och vind. Så att det kommer att påverka våra samhällen oavsett om vi vill det eller inte. Utan det är bara hur vi anpassar oss och hur vi planerar och strukturerar upp oss för att kunna bli kanske mer självförsörjande på olika plan, men sen också använda digitaliseringen där den gör nytta.
Mattias Mäkönen.
Ja, jag tror att det finns många möjligheter att ekonomin blir mer lokal, fast global handel ska inte sluta, men vi ska skaffa och producera produkter ännu mer lokalt. Men samtidigt när man pratar om den här digitaliseringen så på, åtminstone på kort sikt måste man se att hur människorna hålls med i den utvecklingen. För tillfället har vi 1 miljon människor i Finland som har brist på de här digitala kunskap och det är en fråga att, och de här människor bor oftast i landsbygden. Så hur kan vi samtidigt ge dem digitala tjänster om där bor människor som inte vill använda eller kan använda dem? Att det är nog mycket som ska lösas också, men många möjligheter finns i den här tekniska utvecklingen och trenden.
Där börjar vår sändningstid tyvärr vara slut. Jag får tacka dagens deltagare i slaget efter 12, stadsdirektören i Kristinestad Mila Segervall, landsbygdsforskaren Kenneth Nordberg och ordföranden för Österbottens landskapsfullmäktige Mattias Mäkönen, Socialdemokraterna. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter 12 hör ni igen i morgon.